Varmt välkommen till Sällsynta podden, en helt ny podcastserie om sällsynta sjukdomar. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Det här avsnittet är en fortsättning på Sällsynta podden där vi samtalade med Elin Manneteg och Pia Andersson, Mikael Dahlqvist och Magnus Burstedt. Lyssna gärna på den första delen och fortsätt att lyssna här.
Så det du säger är egentligen att vården skulle behöva ett 1177 som de kan ringa bara för sällsynta och annorlunda.
Ja, vi har rört vid den frågan. Det finns något som heter giftinfo.se dit man kan ringa när folk kommer in och käkat en svamp eller har ätit någonting som man inte som doktor vet vad man ska göra på akuten. Då kan man ringa till giftinfo och få stöd. Det är en 24/7 verksamhet som är jättebra. Det finns ju ingenting motsvarande för sällsynta diagnoser. Då skulle vi behöva göra det? Man skulle kunna tänka sig ha en sån verksamhet. Men då skulle vi behöva jobba över nationen därför att vi är för få som håller på med den här typen av sällsynta på det övergripande nivået. Då skulle man behöva en annan struktur och den är ju lite problematisk just nu som sjukvården är organiserad. Men det är en tanke man kan tänka.
Men får jag bara säga en sak? Alltså, det är ju ett jätteproblem att det är så bristande utbildning om de här diagnoserna redan på läkarutbildningen. För det innebär, alltså det får ju enorma konsekvenser. Och faktiskt, jag och Pia har ju varit och haft lite föreläsningar för läkarstudenterna. Och jag blev ju helt chockad av att de inte har fått någon utbildning i narkolepsi till exempel. Och det kan ju inte vara vi som patienter som ska komma dit och liksom utbilda dem. Det är ju liksom...
Så där har vi någonting till åtgärdslistan då.
Jag har en halvdag för logopeden nästa vecka.
Ja, men du ser, det händer
grejer. Ja, det har haft flera år, så det är väldigt trevligt. Men det går inte att lära sig allting om en sällsynta diagnos, men så blir det en liten revy över flertal diagnoser de kan komma att stöta på under sin yrkeskarriär.
Ja, men det måste ju finnas i kurslitteraturen. Ja. Liksom.
Jag vill gärna bjuda in Mikael. Om vi lyfter upp, vi har inte kommit in på lösningsönskelistan ännu riktigt. Men för att det här ska få rätt prioritet på nationell nivå. Hur ser du på saken? Vilken information och kunskap behöver man ha på riksdagsnivå och på nationell nivå för att det ska bli förbättringar?
Ja, men först och främst vill jag säga att jag känner igen de här berättelserna. Det är så. Jag är ju, sitter ju också i socialutskottet med särskilt ansvar för den här typen av frågor. Jag är också pappa till funktionshindrade barn med väldigt sällsynta funktionshinder. Och min upplevelse är också att det funkar relativt bra tills du blir 18 år. Sen blir det jättekrångligt för vår dotter är jämfyllt 18 år. Och då helt plötsligt blir det kommunen som ansvar för en del saker. Vi har 290 kommuner i Sverige. För det gör mig lite beklämd när jag hör det här. Men det är ingen nyhet för oss på nationell nivå. Vi har ju sagt nu att vi har kommit till den gränsen att vi kan inte acceptera den här strukturen längre. Det är så stor ojämlikhet i landet. Både när det gäller att få hjälp, att få diagnos och få rätt läkemedel eller överhuvudtaget få vissa läkemedel. Och där har vi ju grundläggande problem som kommer att diskuteras och troligtvis beslutas under den här mandatperioden också. Det är strukturen i hälso- och sjukvården. Vi gör ju en nivåstrukturering nu att den högspecialiserade vården sorteras ut lite mer och vi försöker då sats på god och nära vård som är vårdcentral i primärvård. Jag kan gärna komma in på det hur vi tänker. Men vi inser ju också att vi har ju 21 regioner och 290 kommuner. Det är klart att det blir svårt här ihop. Sen hoppingivande är ju ändå till exempel som man nämns det här med standardiserade vårdförlopp. Där ser vi ju väldigt bra framgångar inom cancersjukvården exempelvis. För det var ju också samma dilemma för 10-15 år med alldeles för långa väntetider, felaktiga diagnoser eller för sen behandling. Och det har vi sett i relativt en kraftig uppryckning oavsett i landet var vi bor. Så att vi på nationell nivå, vi kan ju aldrig gå in, vi ska inte detaljstyra, utan det måste ju professionen göra och vi måste också patienter och olika intresseorganisationer vara styra. Vi ska ju ge förutsättningar ekonomiskt, strukturellt och kanske också särskilt till våra myndigheter. Så att det här är ju en väldigt komplex fråga. Jag vet att föreningen för sällsynta diagnoser driver till exempel en nationell expertmyndighet eller en expert organ liknande det som är ute på 6 nivåer idag. Jag är inte så säker på att det här är lösningen. Vissa partier pratar om statlig sjukvård, att det är arena. Det kan man också diskutera. Jag tror däremot en kombination av olika saker. Jag tror att staten kommer att ta ett större ansvar. Det är min övertygelse, oavsett partifärg. För vi är ganska överens om det. Men sen är frågan, vilken nivå ska staten styr på? Vilken nivå ska regionerna styr på? Vilken nivå ska kommunerna styr på? Och den här gruppen är ju svår. Men vi har även multisjuka äldre som hamnar i kläm idag. Vi får inte glömma det. Vi pratar om sällsynta diagnoser och det är viktigt. Men vi har även andra stora patientgrupper idag som åker in och ut mellan akutmottagningarna.
Ja, det är väl ett av de stora problemen, att det finns så många andra som också behöver prioriteras, och inte minst för dig och er på riksdagsnivå, nationell nivå, som ska fatta beslut om budget. Vi kanske kan komma in lite på den frågeställningen, så kan vi komma tillbaka till ett antal frågor också, men åtgärder och beslut på systemnivå, det kräver ju många lägen resurser och budget. Och det kräver att man också ser och förstår att det inte bara kostar, utan det också kan bli kostnadsbesparande på en samhällsekonomisk nivå. Mikael, du som återigen då har lite av helikoptervyn eller det nationella perspektivet. Mm. Vill du kommentera det lite grann?
Mm. Ja, men så är det ju. Det som är viktigast egentligen, som inte alla tänker på, det är att synliggöra den här typen av problematik. Alltså det här är till exempel ett jättebra exempel på att få frågan på dagordningen. Framförallt på den politiska dagordningen, men alltså bland allmänheten. Jag behöver inte nämna, det finns ett antal starka intresseorganisationer inom sjukvården exempelvis. Och det är klart man ser att det har ju stort genomslag i vårdens utformning och resurser. För det här är oerhört viktigt. Det här tänker jag på mycket som har funktionshinderpolitiken i mitt parti ansvar för den frågan. För det här är också en typ av funktionshinder. Att vi måste ju se att vi måste ju, fler av oss beslutsfattare måste förstå frågan, och vi måste lyfta frågan på dagordningen. Så att det är steg nummer ett. Steg nummer två är att vi måste bestämma oss för en struktur. Jag tror dock väldigt mycket på primärvården, men inte som det ser ut idag. Inte som det ser ut idag, utan primärvården ska kunna sköta de här vardagliga folkhälsoproblemen som högt blodtryck och diabetes och så vidare. Så att då avlastar primärvården också sjukhusvården och specialistvården och akutmottagningarna. Det är inte så vi tänker. Och så tänker vi också att den högspecialiserade vården kanske blir centrerad, som vi har börjat med, till 1, 2, 3, 4 sjukhus. Men vi kan ju aldrig styra vad allmänläkarens kunskap och intresse är, eller sjuksköterskan. För där måste ju professionen hitta en modell för om en patient söker, att man tänker just som du nämnde förut, är en häst eller en zebra?
Jo, men där får jag lov att säga, det är ju helt orimligt att tro att om jag skulle vara läkare i primärvården och de jag träffar har diabetes, de har högt blodtryck eller en bruten handled. Alltså det är ju sådana grejer som svenska vården idag, de är jättebra på att ta hand om brutna ben. Och högt blodtryck och diabetes också i viss mån. Men just när det kommer till andra sjukdomar, andra tillstånd, sånt som är lite mer sällsynt. Men det är helt orimligt att tro att alla läkare ute på vårdcentralen ska veta det. Det måste finnas, alltså vissa saker måste man plocka ur. Det måste bli nationellt, för att vi har inte den kompetensen. Rörande narkolepsi, ja, jag kan räkna antal proffs i Sverige på en hand. De behöver liksom kunna bli tillgängliga för de som är patienter, oavsett om du bor i Umeå, Gotland eller liksom var du än bor. Och idag, jag menar, efter pandemin nu, vi har ju lärt oss att vara digitala, och hellre att man får träffa någon via Teams än att inte få träffa någon alls.
Mm. Ja, jag ville bara, jag tänkte lite samma sak, att alltså ju mindre grupp du har. Ju mer sällsynt diagnosen är, desto mer måste ju fokus ligga på att vården blir god. Kanske på bekostnad av att den är nära. För att nära, det är som en slags, vad heter det, illusion. Alltså det går inte så länge folk inom vården inte har den kompetensen. Eller att det finns en strukturell medvind som gör att en vanlig läkare utan kompetens om till exempel narkolepsi lätt kan skicka vidare en patient ut i landet till Stockholm eller Göteborg. Mm. Eller men till nu, något annat ställe med kompetens.
Ja, men nu tror jag vi har missuppfattat varandra. Det jag sa det är till exempel att primärvården ska byggas ut, och det är väl rätt överens om politiskt, så jag tror att det är rätt. Vad jag menar är att primärvården måste fungera ännu bättre än idag för att sortera ut. Vi måste på något vis ha någon som så att säga, sortera ut diabetes och högt blodtryck och sådär. Och det var det jag menar, att då måste den enskild professionen till exempel på primärvården tänka till att jaha, det här är någonting annat. Och då hjälpa till exempel patienter med narkolepsi misstanke att komma till rätt nivå. För jag tror inte att patienter själv kan söka i hela landet.
Jo, men det skulle ju då förutsätta att läkarna skulle behöva gå 2 år till i skolan. För att det här är liksom sånt som, alltså man kan, nu ska jag ta primärvårdsläkarnas parti här och säga att det är helt orimligt att tro att de ska kunna känna till allting. De kommer inte att kunna göra annat, för då, att de, det de gör är det de kan utifrån deras kunskapslåda. Men ofta när man har en sjukdom som är annorlunda. Man känner det själv i sin egen kropp. Man känner att nej, jag har inte depression. Nej, jag har inte det här som läkarna först säger. Utan man sitter där med Google, man söker sig vidare, och det man behöver då, det är att kunna söka sig vidare till liksom en nationell proffsenhet och fråga, passar jag in i det där mönstret som är narkolepsi? För att min primärvårdsläkare kommer inte att liksom tänka på det, för att de träffar kanske bara en enda sån person under hela sitt yrkesliv.
Men vi får rikta frågan tillbaks till Magnus. Vad säger du om det här, om expertkunskapen? På vilket sätt ska den vara utformad så att patienter som känner att de har något som inte, de passar inte in deras symptom, man har googlat och sökt och kommer till primärvården. Hur ska det här mötet bli ett bra möte och diagnosen kunna ställas snabbare?
Vi har ju inte riktigt lösningen än. Vi jobbar ju på att komma fram till med primärvården är en viktig del i det här. Och det gäller inte kanske att ställa diagnosen, utan att veta vilka de ska skicka vidare för att ställa diagnos. För sen kommer även hela livet och uppföljningen, och att om man då kommer med ett annat symptom som inte har med narkolepsi, så ska man ändå bli bemött av en doktor på vårdcentralen som ska kunna se i journalen att ja, men den här patienten har narkolepsi. Okej, men jag ska behandla en urinvägsinfektion. Är det något speciellt jag behöver beakta då? Eller kan jag behandla dem som en vanlig? Så att man inte blir nekad vård heller. För att det blir en också, ska man då behandla sådana saker som då inte har med tillståndet att göra, men och kanske inte har något speciellt, att då behöver ringa till det nationella kunskapscentret i Sverige, där det då är 5 experter kanske då är utspridda över 2 sjukhus, för att fråga om den typen av behandling. Det blir helt orimligt. Därför måste vi bygga en struktur som håller på alla 3 nivåer, och att de kan kopplas ihop, och att vi hittar bra vägar för att de här kommer igenom. Och visst, jag menar, vi får ju kontakt ibland till Centrum för sällsynta diagnoser, patienter som tror att de har en specifik diagnos eller vet att de har en specifik diagnos där de inte har blivit bemötta eller de får inte. Och vi försöker vara dem behjälpliga även om vi inte har ett vårduppdrag. Men man kan ju alltid prata med primärvården till exempel. Även om de är lite svåra att få kontakt med, men det brukar gå. Och det är ju en struktur vi behöver titta på hur vi ska göra. Men vi kan inte, man kan, jag tror inte att det är en lösning att centralisera allting när det gäller sällsynta diagnoser. De är för många, det är för få specialister. Alltså för många diagnoser, för många patienter. Och man måste kunna leva på alla ställen. Och ska vi inte missa de här som inte själv kan googla eller som inte hittar det, så måste vi också ha en struktur som faktiskt fångar upp dem.
Men hur ska det gå till om läkarna inte har någon kunskap? Om det inte finns någon kunskap i läkarutbildningen, ingen kunskap i arbetsterapeututbildningen, ingen kunskap i sjukgymnastikutbildningen, ingen kunskap någonstans. Hur ska det gå till då?
Ja, det är ju det, en av frågorna. En sak är ju att vi behöver titta över hur utbildningen är, och vi behöver titta över struktur, hur sjukvården är organiserad delvis också.
Både ja, men innan nivån. Man löser den, knäcker den nöten, så borde man ju liksom ta ansvar för alla de som har behov av en god vård och göra det möjligt för dem att, och det kanske var det du var lite inne på, att göra strukturen lättare så att det inte blir svårt att komma till en specialist.
Ja. Mikael?
Ja, jag tror att vi liksom, jag kanske var otydlig, men det, alltså mitt syfte eller vårt syfte som politiker, det är ju ni allmänheten, vi är ju era företrädare, och vi vill ju naturligtvis utifrån ha så god och nära vård och rättvis som möjligt. Sen har vi, jobbar vi med professionen och lyssnar på det, men vi försöker ju väga ihop patientperspektivet, och det var det jag menade. För jag tror nämligen så här att jag är rätt övertygad om det går inte bara att patienter får söka själv vad som helst. Vi ser, jag ska försöka vara inte så mycket politiskt, men vi ser sådana effekter här i Stockholms län innebär. Det blir liksom kaos. Utan vi måste ha någon som kan liksom sortera ut. Men sen måste vi också ha, och det finns ju möjlighet idag, så second option. Och det används, tycker jag, alldeles för lite i patientlagen. För är du inte nöjd eller känner att du inte får rätt behandling, erbjudande, då har ju faktiskt rätt att få begära vidare för att få en ytterligare prövning av en medicinsk expertis. Men det vill säga är att som det fungerar just idag så är det inte tillfredsställande. Jag håller med på det. Och det är ju där vi måste ha en modell, så att misstänker man att det här är något speciellt, för även om vi inte har sakkunskaper så har vi ändå som läkare grundkunskap. Ja, vi kan sortera ut och säga, ja, det här är någonting som inte jag är expert på, då remitterar jag vidare. Så måste det fungera.
Där kan jag bara liksom ha ett litet önskemål, och det är vad det gäller second opinion. Att kanske ge Försäkringskassan ett uppdrag och godkänna att man kan använda sig av och få second opinion ifrån ett annat EU-land. För att i Sverige så har vi ett journalsystem, vilket innebär att om en tidigare läkare har skrivit att jag tror att den här patienten är hypokondriker som tror att de har någonting, så syns det och de läser det. Och den second opinion du kommer få är baserat på det som någon annan redan har skrivit. Och har du skrivit in något fel i din journal eller någon åsikt i din journal, så står den där och de läser det och de kommer förutsätta att ja, så är det. Så att jag skulle nog vilja ha det som så att du ska kunna välja privat vård, betala det själv, ta din second opinion någon annanstans, och visar det sig då att du har det du trodde att du hade, så tycker jag ändå att Försäkringskassan skulle ersätta det.
Får vi rikta frågan till Magnus? Du ville kommentera.
Ja, jag tänker bara lyfta primärvården och primärvårdsdoktorerna, för det är oerhört kompetenta människor, många utav dem. Och två utav mina kollegor som vidareutbildade sig till klinisk genetiker var primärvårdsläkare, och det är inte en helt tokig bakgrund som klinisk genetiker, där man sysslar i huvudsak med sällsynta diagnoser. Därför att de vet vad som är vanligt. Det här är någonting som inte stämmer. Men det som är problemet, tror jag, är ju tidsbrist. Förvisso på vårdcentralerna. Man har kort tid om patienten, man hinner inte ta tag i de här. Man hinner inte se att det här är många olika saker. Och var ska jag vända mig? Alltså jag vet inte. Okej, man skriver till neurologen. Ja, men då får jag tillbaka remissen. Gör det där. Och det verkar inte vara vår patient. En massa andra grejer. Och där är ju... Det där är ett behov. Och många av sällsynta diagnoserna kan behöva multidisciplinära bedömningar. Och att där behöver vi behöver få ett annan struktur tycker jag på sjukhusnivå och där vi faktiskt jobbar mycket mer multidisciplinärt. Inte bara över olika läkare utan vi behöver även sjukgymnasterna som säger att jag menar, det här är någonting konstigt. Dietister och så vidare. För att faktiskt göra korrekta bedömningar i de här typerna av diagnoser. Som vi har byggt upp sjukvården delvis under de sista decennierna så har vi ju gått lite grann ifrån det. Vi har gått på de här, och det har ju gått jättebra för att vi är ju jätteduktiga på att behandla hjärtsjukdomar. Vi är jätteduktiga på att behandla cancer, bara vi får dem i tid och så vidare. Men de här som har flera olika saker, ja, då krävs det lite mera. Och det krävs som det är just nu framförallt att det är någon intresserad doktor och någon som faktiskt tänker lite längre än just kanske sin egen box.
En specifik på lösningsönskelistan om man säger, vi har berört några egentligen. En nationell strategi eller plan för sällsynta diagnoser. Det har ju visat sig vara en lyckosam väg att gå för inom cancer och många andra sjukdomar. Är det?
Det står ju på önskelistan. Det finns ju egentligen ett EU-direktiv om det. Sen har vi ju, det finns ju ett förslag på en nationell strategi som är ganska gammal som ligger på socialdepartementet tror jag. Och den skulle behöva revideras för det första. Och den är viktig, tror jag, en nationell strategi av flera perspektiv. Nu har vi väldigt mycket uppehållit oss vid hälso- och sjukvården här idag. Hälso- och sjukvården tycker jag ska vara så liten del som möjligt av en patients eller en persons dagliga liv. För det är inte livskvalitet att vara på sjukhus eller på mottagningar. Man ska ju bli bra bemött och korrekt bemött såklart. Och man ska få bra vård. Men man vill ju helst att patienten ska få vara hemma och vara en så frisk individ och självständig individ som möjligt. Och där kommer det in, ja, men vi kommer in Försäkringskassan, det kommer in skolan, A-kassa och så vidare. Att de bitarna behöver ju också komma in. Och det kommer vi inte riktigt hela vägen in när vi jobbar inom kunskapsstyrningen som är hälso- och sjukvård. Europeiska referensnätverken som är en annan initiativ jobbar ju framförallt med också hälso- och sjukvård. Vi har Clinical Genomics-satsningen i Sverige som sysslar med genetisk diagnostik i första hand. Vi har GMS som sysslar med Genomic Medicine Sweden som sysslar med också implementering av de nya genetiska framförallt diagnostiska metoderna. Så det finns väldigt många initiativ. Högspecialiserad vård inte minst då. Men det finns mycket annat också som berör området sällsynta diagnoser som vi behöver beakta. Och där krävs det nog en nationell strategi för att få med de andra stora spelarna.
Får jag bara fråga, vad skulle den strategin syfta till då?
Ja, för att god och nära vård även skulle vara tillgänglig för patienter med sällsynta diagnoser. Och även den svåren struktur som en bättre fungerande tillgång till den högspecialiserade delen så att man även man inte hamnar där att man sitter fast på primärvården och inte kommer hela vägen.
Ja, alltså tittar man sig till utredningsmaterial som är gjort nu inför den här god och nära vårdreformen som är nu taget i vissa steg så är det krävs oerhört mycket mer. Men det finns gediget utredningsmaterial påstår jag med mycket forskning som är ganska tydligt. Sen är frågan om vi politiker kommer ha det modet, kraften och klarare om vi får professionen med oss. För nu vi talar alltså om en systemförändring i svensk hälso- och sjukvård. Alltså ni ska tänka, det är en helt annan primärvård jag pratar om vad ni ser idag. Det är alltså en helt annan budgetutrymme. Men det var det jag berörde förut också. Vi har ju 290 kommuner också. Och det här precis det som Magnus tar upp är jätteintressant eller utmanande för oss. Det är ju också här att det ska fungera för patienten i sitt privata liv och i sin kommun. Hjälpmedel till exempel har vi jättestora bekymmer. Vore det kommun får jättefina hjälpmedel, vore det fler kommun får inga hjälpmedel alls. Så att vi som politiker, och det tror jag vi kan prata för de flesta, det är alltså vi måste på något vis se över få hela strukturen att hänga ihop. För det är för mycket stuprör idag och det är för mycket budgetstuprör framför allt. Och det är ett problem. det måste vara mer generellt och på rätt vis också bli mer att samarbeta.
Ja, det är ju ett problem. Alltså, jag har suttit med en sån här nationell arbetsgrupp för behandlingsrutiner eller behandlingsrekommendationer för narkolepsi. Och det jag kunde konstatera där är att det är ett problem också att läkare då ska ta hänsyn till kostnader. Och det är någonstans, en läkare ska ju vara en läkare. En läkare ska ju inte vara en ekonom som ska sitta och liksom ta ansvar över om en behandling är dyr eller billig. Utan en läkare ska ju behandla för att man ska bli frisk eller må så gott man kan i alla fall. Så det behövs ju förändringar på många olika plan.
Ja, absolut. Och jag tycker absolut att det inte är läkare och ekonomer, utan på synens syfte är vi som är beslutfattare så ska ställas till svar. Det görs ju var fjärde år, vi har ingen haft var. Så att vi ska ge förutsättningar. Sen kan ju aldrig vi gå in och detaljstyr och skärde detaljstyr. Det här, vi har ju spärrat diskussioner i vissa högspecialiserade läkemedel just nu i Sverige. Och det som vi för diskussioner med Läkemedelsverket och professionen och intresseorganisationer. Men det är lite samma sak. Då får man ju fatta beslutet på en nationell nivå vilket vi ska sortera ut eller vilken behandling vi ska tacka nej till. Precis så få som möjligt. För inte ska en enskild läkare göra det. Det vill jag absolut inte ha den sjukvården. Sen vill vi, självklart vill vi ha, vi vill ju att den offentliga sjukvården ska upplevas som tillgänglig och bra. Så att, och då får vi se till att skjuta till de resurser som behövs. Men vårt största problem kanske inte är resursbrist idag. Det är kompetensbrist.
Vi pratar om högspecialiserad vård. Högspecialiserad vård är ju då till exempel när man går in och gör genetiska förändringar som medicinskt. Man kan göra lite allt möjligt och det ena med det tredje. Men också, det finns ju vård som inte ges för att den ligger i mellanskiktet. Alltså lite mitt emellan. Sånt som är ovanligt, det kanske inte finns någon. Alltså det kanske inte finns någon direkt behandling. Det kanske inte finns speciellt mycket forskning. För det kanske bara är två personer i Sverige som har just den sjukdomen. Det finns inte forskning och det finns inte kunskap. Men ändå så är man så himla snäv i sina bedömningar. Att liksom politiskt så verkar det bara finnas svart eller vitt. Och det, alltså det måste finnas en mittemellanzon också där man är lite extra generös för att man har inte forskning, man har liksom inte bilden klart för sig vad som kan hjälpa en person och då måste man vara mer generös. Alltså om man inte vet att det här hjälpmedlet hjälper dig. Men det kanske kan hjälpa dig. Just ur livskvalitetsperspektivet så är det viktigt att få så mycket hjälp man bara kan. För man behöver kunna vara en social individ. Man behöver kunna liksom interagera med andra människor. Ha förhållande och liksom ha ett jobb. Man behöver massor med olika saker. Och då behöver man hjälp. Och då går det liksom inte att ha de här snäva ramarna. Utan man behöver ha ett lite mer att, ja, men testa. Du får testa vilket hjälpmedel du vill. Även om det inte står på listan för just din sjukdom.
Å andra nästan extremen pratar man om behovet av evidens, bevis för att enskild behandling eller läkemedel eller vad det kan vara.
Ja, fast det är larvigt.
Ja, men det pratas om det och det är för att budgetsätta och så vidare så behöver man ha några ramar också kan någon hävda. Ska jag strax släppa in Magnus här. Men du kommer tillbaka till livskvalitet och vikten av att också det mäts så att man frågar den enskilda individen, patienten, vad är viktigt för dig?
Ja, och sen alltså, när det gäller evidens får jag bara säga det jättesnabbt. Alltså evidens är ju, du har ju en läkare som forskar, som tar fram någonting och som liksom utifrån den här första forskningen kan bevisa någonting. Men det blir ju liksom inte vedertaget som en sanning innan kanske 10 andra läkare har tagit tag i din slutforskningsrapport och blandat in den i sin forskning. För först då blir den liksom vedertagen som en sanning. Och det är liksom först där någonstans när det är liksom, när du har blivit publicerad på olika ställen och din forskning anses vara liksom betydande forskning. Det är först då det blir liksom tal om att det är evidens. Och det är först då den liksom kanske eventuellt tas med i läkarutbildningens liksom kurslitteratur. Men från första publiceringsdatum till att den börjar ingå i utbildningen för läkare så har det ju lätt 10 år.
Ja, och nu kanske vi pratar både om, vi pratar om ett väldigt brett spektrum här egentligen. Vad som behöver ingå och till att vad som sen för att höja kunskapsnivån så att till syvende och sist diagnos tidigare ställs så att behandling sätts in och så vidare. Du satt och funderade på någonting här.
Ja, det är några kommentarer till det som sades strax före här. Och det är ju det att för det första, det är ju, vi vill ju ha att det ska vara säkra behandlingar vi erbjuder. Och att de ska vara effektiva. Och det krävs ju en del evidens. Och det är svårt med sällsynta diagnoser. En sån sak som gör det svårt det är att faktiskt inte vet vilka patienter som finns i Sverige. Det är för att det finns i, för väldigt många av diagnoserna, de ingår inte i något kvalitetsregister. Så det är ett bekymmer både för att hitta dem och för att beforska och utveckla nya läkemedel. När det gäller läkemedel så är den svenska läkarens fria förskrivningsrätt oerhört viktig i den här diagnosen. För att det finns, kan finnas vanliga traditionella läkemedel som är effektiva vid olika diagnoser. Men om man begränsar läkarens förskrivningsrätt så kan det vara så att vi får inte förskriva det överhuvudtaget. Trots att det är ett vanligt läkemedel som man, men som är då registrerat för behandling av någonting annat. Det där är en oerhört viktig del i det hela. Sen kommer vi till den andra frågan. Och det är det här med särläkemedel och de här jättedyra läkemedlen. Där det jobbas på för att hitta både en struktur på hur man ska godkänna dem. Och det är ju inte en helt okomplicerad process. Men också hur man ska finansiera dem. För att det är ju så att det kan ju vara väldigt olika. Vissa sjukdomar kan vara väldigt, väldigt vanliga i Jämtland. Och då kan de ju, kan vi haverera Jämtlands ekonomi när ett nytt läkemedel kommer in ut och är jättedyrt. Eller Östergötland. Och där måste vi hitta någon, där måste man också titta över finansieringsmodellen. Och inte minst bara på regionnivå, även på sjukhusnivå och på primärvårdsnivå. För det är ju, de har ju fortfarande en ekonomisk ram att förhålla sig till. Och det här gäller ju även för genetisk diagnostik till exempel. Eller annan dyr diagnostik då.
Så vilket typ av ramverk, eller skulle om det var på plats, skulle förenkla och förbättra situationen?
Ja, man har ju gjort bland annat en vitbok i Västerbotten som handlar om det här med finansieringen av de här dyra läkemedlen. Och det ligger väl på grund av att vi har amyloidos upp hos oss, vilket blir dyrt för Västerbotten som har dragit igång det arbetet.
Skellefteå.
Och sen pågår det, vi har ju TLV och de här, deras utredningar vi har för några särläkemedel. Finns ju för SMA finns det ju en expertgrupp som säger vilka patienter man ska sätta in behandling på, eller spinal muskelatrofi, vilka patienter ska få behandlingen och när ska man avsluta behandlingen. För avsluta behandlingen är också ett svårt ställningstagande, för ibland har man inte, när man inte har effekt längre, hur ska man göra då? För då handlar ju väldigt dyra läkemedel.
Men får jag fråga då om det här just Skellefteåsjukan. Vad säger staten när ni då säger att men det här är jättebegränsat till ett litet område och landstinget har in, nu är pengarna slut. Vad säger staten då?
Ja, men det är väl det som är det man tittar på nu. Hur ska vi tänka oss med finansieringen runt omkring de här läkemedlen?
Men vad har de sagt hittills då?
Jag är inte insatt i de senaste diskussionerna där. Utan jag vet att den här vitboken var ju en delvis utifrån den. Den har ju tagit fart utifrån amyloidos. Det är därför de fick fart i Västerbotten. Men den skriver ju generellt. Det handlar ju inte om amyloidos utan det handlar ju om de här läkemedlen som grupp. Hur ska vi kunna hantera dem? Och hur ska vi kunna hantera ett läkemedel som man säger att man vill ha 20 miljoner på en engångsbehandling för det här ska räcka hela livet? Ja, hur ska vi veta det?
Det är oerhört svåra frågeställningar som är specifikt Skellefteå-sjukan, men alternativt att det kan slumpa sig så att behoven är extra stora i en poäng.
Ja, Huntington till exempel är ju väldigt vanlig. Norrland i alla fall uppe i Jämtland, dystofia myotonica, Norrbotten.
Hade du, Mikael, någon kommentar kring?
Jo, men det här är en jätteviktig diskussion i det här temat vi diskuterar idag med särläkemedel. För det kommer ju mer och mer och det blir ju då så specifika små grupper och det blir oerhört hög kostnad. Så att vi har gjort en läkemedelsutredning och vi kommer inte riktigt i mål med den. Vi får se vad nya regeringen hanterar den frågan för. Det är ju diskussion med vem som ska ha kostnaden. Tittar man idag i lagstiftningen så är det faktiskt regionernas ansvar. Regionerna får finansiering och dessutom får regionerna extra finansiering för sällsynta läkemedel. Men här har ju dykt upp ett par exempel som Magnus nämnde. Och då har ju den nuvarande regeringen gett TRV i uppdrag, den myndigheten som hanterar den här frågan, i uppdrag att se på hur hittar vi en annan kriterium för att kunna bedöma på ett annat sätt. För idag blir här grupperna nekade behandling. Och så kan vi inte heller ha det, utan vi måste ha legitimitet för systemet. Men den stora utmaningen blir nu de här otroligt effektiva läkemedel som är på ingång men som är kostar alltså 10-20 miljoner per år. Och, det är liksom, och hur ser man till då också att rätt patienter får dem?
Och hur ser man till att kanske tänka hur samhällsekonomiskt och i det långa loppet det blir kostnadsbesparande rent av? För personer kan vara i arbete eller slippa vara sjukskrivna och ena
möjliga fördel. Jag skulle säga så här att jag skulle se den politiker som säger nej till det här. Det blir ju oerhört svåra etiska avvägningar. Men det är klart att vi får ju ha en generös ingångsväg men vi måste ändå ha en viss evidens på det.
Men jag upplever nästan att det är nästan vanligare, tror jag, att det är läkemedel som är bara lite dyrare än så att de liksom, de blir inte godkända för att de är för dyra. Men man pratar inte miljonbelopp utan man pratar om att det kanske är, det kostar liksom 3000 kronor i månaden mer. Så att det är liksom inga stora pengar. Men eftersom man har så dåliga verktyg för att mäta livskvalitet eller liksom vad det här då skulle förbättra i form av att du kommer ut i arbete eller så vidare och så vidare och så vidare. Och när man inte har något att mäta, då skriver TLV i princip en nolla istället för en etta. Och då blir det liksom, då blir det en felräknad kalkyl. För man räknar lite omvänt i Sverige. Faktiskt.
Men kommer vi då tillbaka till livskvalitetbegreppet? Och en annan möjlig lösning eller dellösning är ju detta med PROM eller Patient Reported Outcomes. Alltså sjukdomsspecifika mått för att då kunna mäta. Och där livskvalitet måste ju vara en parameter, tänker jag. Mm. För kan man då utvärdera insatta? Det kan vara både läkemedel och andra hjälpmedel eller insatser, sjukgymnastik eller vad. Men vad det verkligen ger i form av ökad livskvalitet. Baserat då på, det måste ju också utvecklas, vad är viktigt, tillbaks till vad vi först pratade om, som patient, man tycker det är viktigt för livskvalitet.
Men det här är ju en av huvudpunkterna när det gäller just tillgången till läkemedelsbehandling och introduktionen av nya läkemedel. För TV har fått det här uppdraget av regeringen här i våras med anledning av ett par diagnosgrupper som var misshandlade. Alltså. Så vi är på väg dit. Men sen vill jag säga andra länder. Jag har god erfarenhet av andra länder. Vi, naturligtvis tittar vi i Norden och vi tittar i Europa. Vi har, klart. Danmark har ju en liknande system som Sverige. Men det är en skillnad som vi håller på att fundera på som är riktigt intressant. Det finns en överprövningsnämnd där. Och som tar där patienten och den behandlade läkaren väger tungt. Alltså om deras motsvarighet till Läkemedelsverket då säger nej, då kan man begära överprövning. Och då är det fler parter som är med. För idag är det så att varken patientgrupper eller behandlare läkare är med i de här beslutsforumen. Men sen får jag också komma ihåg, det är inte bara TRV, om det vore så enkelt. Vi har ju regionernas egen enteråga som sitter där. Och det är det som sitter på mandat. Men vad jag hävdar är, vi tittar på bokslutsresultat för regioner i Sverige i fjol, så gjorde alla rekordöverskott. Sen kommer det bli sämre tider, det kommer krävas mer pengar. För det är inte pengar i första hand vi diskuterar. Jag tycker också att det är kompetensbrister som jag är mer bekymrad för på sitt.
Så kompetensbrist lyfter du. Jag tänker att vi ska avslutningsvis här lite bra, gärna gå varvet runt. Vi har berört väldigt många stora och små kanske frågor i syfte i den här diskussionen kring hur kan situationen för personer som lever med sällsynta diagnoser bli bättre? Vad krävs och behövs? Det var ingen förväntan att vi skulle lösa det här och nu på det här poddsamtalet, men om ni ändå reflekterar lite över det som har sagts eller om någon tanke kring vad är en viktig åtgärd som vi skulle kunna diskutera vidare i kommande samtal och i alla andra olika beslutsgrupperingar och med involvering av patientrepresentanter fortsättningsvis alltid.
Ja, men jag tar ju med mig det här och jag tycker det är jätteintressant samtal vi haft idag. Intressant att höra på olika erfarenheter från olika håll. Och det är ju det som vi har som verktyg som politiker. Det jag tar med mig och som jag också funderar mycket på, det är att vi ska se till att ge förutsättningar på nationell nivå. Men vi måste också ge förutsättningar så att professionen, patientgrupper och så vidare, de får ju också i sin tur strukturera. För vi kommer aldrig kunna strukturera hälso- och sjukvården utifrån ett politiskt nivå. Vi kan liksom ge ramerna, vi kan ge resurser, men vi kan ju aldrig se till att den här primärvårdsläkaren agerar så att säga, utifrån önskemål som finns. Men däremot så måste vi då se till att få här olika stuprören att fungera. Det blir vår roll också. Mycket mer än vi gjort tidigare.
Mm.
Jag tänker att det pågår ganska många olika projekt inom för att förbättra vård eller hälso- och sjukvård för patienter och personer med en sällsynt hälsotillstånd. Vi behöver koordinera de här och jag tror att vägen framåt dit och också få in de andra delarna är att få till en nationell strategi som även inkluderar patient och anhörig deltagande i det.
Jag kan nog tycka att det finns mycket, alltså det finns så mycket som skulle behöva åtgärdas. Allt ifrån hur man är sjukskriven. Om man behöver vara sjukskriven. Hur man kan jobba. Jag menar, vi skulle säkert klara alldeles utmärkt jobb. Om vi fick fördela antalet arbetstimmar över dygnets alla timmar. Eller någon gång då och då. Eller vi skulle säkert få ihop en heltid eller åtminstone en deltid om vi fick sätta antalet timmar själv och inte förhålla oss till 25 eller 50 eller 75% sjukskrivning, utan att man kunde ta det timme för timme, dag för dag. Det är en jättestor del. Jag tror att vårt liv skulle kunna bli bättre om man själv fick välja de hjälpmedel man behöver. Jag tror också att det vore fint om man fick använda sig av internationell forskning. För att om man inte har någon svensk forskare eller liksom en forskningsrapport i Sverige och luta sig emot, men man kanske har en från USA, så tycker jag att då ska man kunna få luta sig mot den. och få den hjälp man behöver vad det gäller vad som helst. Jag tycker att det vore fint om man kunde få second opinion i ett annat EU-land. Eller kanske till och med få sin behandling i ett annat EU-land. Om man inte... För jag menar, bor man i Norrland och man kanske ändå måste åka 40 mil för att träffa en läkare. Då kanske det inte spelar någon roll om man måste åka till London istället för att träffa sin läkare. Eller, ja, nu är inte de med i EU längre, men säg Kiel eller någonting annat. Så att, jag tror att det vore fint om man kunde få sin vård där man mår bäst av den vård man ska få. Sen tror jag också att som sällsynt diagnos så behöver... alltså det behövs vidare ramar vad det gäller alltså lite mer ovanliga sjukdomar. Det behövs alltså vidare ramar i form av ekonomi, att det finns lite mer wiggle room både för läkare och för patient. Och det är verkligen en politisk fråga. För man ska klart för sig att svensk vård är jättebra på att laga brutna ben, men vi är rätt sopiga på, alltså vi är ett stort avlångt land, lite människor, vi har väldigt lite forskning, det behövs alltså det behövs resurser för riktig forskning, som forskning som behövs för patienterna. Jag önskar att vi kunde få sätta upp en önskelista om vilken forskning vi behöver för den ultimata vården. Idag så är det liksom forskning som läkaren själv bestämmer någonstans. Så det utgår ju från deras intresse. Och eftersom det oftast är läkemedelsföretag som bekostar forskningen idag, så blir det ut efter deras intresse. Så att, men det finns stora luckor där vi skulle behöva något.
Tack, det var en härlig önskelista och tack för det. Vill du komplettera med någonting till det?
Jag kan ju ta vidare också att för det vi, alltså det jag vill och det vi vill och behöver, alltså det är att kunna leva alltså våra liv med en bra livskvalitet, alltså så långt det går. Och också då måste vi kunna liksom leva på våra med diagnosen, alltså kunna leva alltså på våra villkor. Och sen får man ju skilja på det här då med liksom ja, den subjektiva upplevelsen och det man försöker mäta. Det är ju ett vanskligt område när man försöker mäta livskvalitet. För som sagt, som jag sa i början, det säger ju ändå bara någonting liksom om hur individen tänker kring sitt mående. Det finns ju liksom inga objektiva liksom sätt att mäta livskvalitet egentligen. Men om man ska göra det, vilket man ju gör, vilket vi inte ska såklart hindra, så måste man ju vara noga också med vem, alltså, vad är syftet kring de här skalorna, vilka frågor ställs och liksom, vem är adressaten och vad ska vi ha det till? Så om man skulle kunna tydliggöra det så att det också blir kanske mer motiverande för folk att ja, gå in i de här kvalitetsregistren också och svara på frågorna och så.
Tusen tack för alla kloka och värdefulla, insiktsfulla inspel och en diskussion idag till er fyra. Och vi fortsätter samtalet i kommande avsnitt av Sällsynta podden. Så tack ni som har lyssnat och följ med oss till nästa avsnitt.